När Johnny Cash var i Tyskland under sin tid som morsekodstranskriberare för flygvapnet inhandlade han sig en rullbandspelare. Han ville kunna spela in sig själv men också saker runt omkring sig. Och en dag, när han satt rastlös på basen i Landsberg, råkade han spela upp en inspelning baklänges. Och han skulle aldrig glömma det ljudet som kom ut ur spelaren. Det var en av de mest hemsökande ljuden han någonsin hört. Och det gjorde honom väldigt illa till mods. Och flera år senare, i slutet av 50-talet, skulle han fortfarande minnas detta ljud och leta efter tillfällen att få in något liknande i en av hans egna låtar då. Han hoppades att det skulle ha samma påverkan på de som lyssnade. Och sen knäckte han koden. Det skulle passa perfekt i början av en nyskriven låt han hade skrivit som kallades för I Walk the Line. Och det ljudet är alltså den inledande delen av låten, Johnnys nynnande. Och när de spelade den tillsammans i gruppen för första gången och Johnny började nynna, trodde bara de andra i bandet att han hjälpte med tonarten. Men den lite mystiska och obehagliga känslan lyckades Johnny med. Speciellt om man frågar Bob Dylan till exempel. Han har sagt att det är en av de bästa låtarna någonsin. På så sätt då att den är revolutionerande men också mystisk. Dylan pratade i sina memoarer om hur Johnny i denna låten lyckats använda skarpa ord för att, citat, attackera de mest känsliga punkterna. Och känslor var allt som fanns när den skrevs dessutom. Detta var ju Johnnys svar till Vivian som vid denna tiden hade börjat bli orolig över Johnnys resande och turnerande. I sången förklarar han ju för Vivian, alltså hans fru, att han aldrig kommer att vara otrogen. Men samtidigt i raden efteråt sjunger han om hur ensamt det är ute på turnén. Faktum var att han skrev låten när han kände sig som mest ensam och frånvarande från familjen backstage på en konsert i Gladewater i Texas. Och när han väl skulle till studion för att spela in den kunde Cash se en ovanligt hög entusiasm gällande denna låten från Sam Phillips. Kanske då förstod Phillips att de hade grävt fram guld. Men samtidigt var inte Phillips moralkompass helt rättställd den dagen de spelade in låten. Johnny hade varit mer än tydlig att han inte ville snabba upp tempot på låten. I tron att det personliga budskapet och sentimentaliteten till Vivian skulle försvinna. Han fick spela in sina riktigt långsamma versioner för att sedan köra en version i högre tempo. Och Phillips försäkrade honom att det bara var för att mätta hans egna nyfikenhet. Han var bara intresserad över att höra hur det skulle låta i snabbt tempo. Så när Johnny då vandrar ut ur studion är han nöjd. Han hade skrivit förmodligen hans mest framgångsrika gospel. Samtidigt då som han var övertygad om att den riktiga versionen var den som skulle tryckas. Och sen fortsatte då turnerandet. Han levde med fortsatt sin dröm egentligen. Spelade på relativt små scener men fick framträda med sina egna låtar runt om södern. När han väl hade stannat på en av spelningarna i en stad som hette Shreveport i Louisiana, då hörde han den för första gången på radion. I Walk the Line. Och det tog inte mer än 2 takter innan han förstod att Phillips hade såklart lurat honom.
Vad gjorde han då?
Ja, det fanns inte så mycket att göra när den väl hade kommit ut liksom. Sen Phillips försökte ju krångla sig ut han och lyckades ju också. Och det enda Cash kunde göra var att spela en annan version live och hova in royalties. Och hova in royalties, det gjorde han verkligen. Detta blir alltså Johnnys första listetta. Och nu tar jag upp dessa betydelselösa Rolling Stone-listorna igen. Men det säger fortfarande någonting. Att när de listade de 500 bästa låtarna någonsin kom I Walk the Line på nummer 30. We'll be right back. Elvis Presley släppte That's All Right och Blue Moon of Kentucky på samma skiva 1954. Och efter det blev han något av en supersensation i stora delar av landet. Blue Moon of Kentucky var en mer rockabilly-version av bluegrass-stjärnan Bill Monroes originallåt. Därför blev uppståndelsen stor i countrykretsar när Elvis började spelas ofta på radio. Det lät annorlunda. Det var nytt. Och vid slutet på året 1954 blev han också erbjuden att komma och spela på The Grand Ole Opry. Den plats man skulle stå på om man ville, eller hade lyckats, på den numera etablerade countryscenen. Den 2 oktober var det dags för honom att ställa sig på scenen och göra sin första spelning på The Opry. Men det skulle också visa sig vara hans sista. För när han började spela så då kunde inte direkt åskådarna föreställa sig den miljard album Elvis skulle sälja i framtiden. Utan istället reagerade de knappt alls. Vissa applåderade för att vara trevliga. Och det är dokumenterat att chefen sa inte dåligt. Men många källor säger också att chefen sa när Elvis sedan klev av scenen att han bör nog gå tillbaka till att köra lastbil. Så det fanns inte mycket tilltro till honom. Men i denna historia finns det en klar förlorare. Och det är såklart The Opry. Som gick miste då på förmodligen en av de mest framgångsrika artisterna genom alla tider. Det var också så att Elvis hamnade med Johnny Cash på konkurrentstationen då, Louisiana Hayride. Och grejen är, som många nog kan förstå, att det skapades en konkurrens mellan dessa radiostationer. Även fast deras roller egentligen var annorlunda. Medan Grand Ole Opry var en plattform för redan etablerade artister, då var Hayride lite av en språngbräda och de var talangförädlarna. Akademin för blivande stjärnor. Och vid slutet av 50-talet stod både Johnny Cash och Elvis på Hayride-scenen. Två artister som egentligen växte ur stationen och som var redo att ta nästa kliv. Och eftersom de sumpat Elvis gjorde de allting för att se till att Johnny Cash skulle komma till The Opry. Men det var såklart också så att Elvis och Johnny hade något gemensamt. De båda symboliserade det unga, nya som kom med rock'n'rollen. De var något annat än Ernest Tubb eller Hank Williams .
Lyckades de få Johnny då?
Det kan man verkligen säga. En debut på The Grand Ole Opry är ju något alldeles speciellt då som nu. Och eftersom Johnny redan var känt namn i kretsarna och ibland radiolyssnarna var pressen stor på att han skulle leverera. Man annonserade mer än någonsin med hjälp av just I Walk the Line som verkligen hade slagit igenom stort vid detta laget. Men debuten på The Grand Ole Opry skulle för Johnny Cash betyda så mycket mer än vad någon hade kunnat ana. Både karriärsmässigt men också på ett personligt plan. Den 7 juli 1956 klev han på scenen då. Första låten var Folsom Prison Blues. Och väl när Johnny började nynna in I Walk the Line så stod de flesta upp och sjöng med. Det blev helt enkelt inget annat än succé. Men efter succén på scenen den kvällen skulle alla rockstjärneklyschor kunna appliceras på Johnny Cash. Först och främst Vivian. Hans fru som förmodligen hade skruvat ner volymen på radion när han spelade I Walk the Line. För trots att han i låten förklarar att han alltid kommer att vara trogen kunde hon samtidigt från radion höra hundratals skrikande tjejer från publiken. Tjejer som hade sett Johnny lika mycket som hon själv de senaste månaderna. Hon var ju gravid igen. Och tanken på ännu ett år från en frånvarande pappa till barnen visste hon inte om hon skulle klara. Det handlade inte heller om att han var på vägarna Han var också frånvarande när han var hemma. Jag vet att jag läste någonstans. Jag kommer inte ihåg vart. Men att när de skulle lägga sig på kvällen hemma låg Vivian själv i sängen och stirrade rakt in i väggen. Medan Johnny då satt i vardagsrumssoffan och skrev och skrev och skrev. Men sen har vi såklart också missbruket som det kom med en del olika komplikationer kan man ju säga. Självklart hade han nu fått högre förväntningar som trots hans briljans fortfarande var svåra att leva upp till. Han hade ju redan vid detta tidiga stadiet skrivit många av hans stora hits. Dessutom turnerandet som nästan var oumbärligt. Livsstilen var hård, slitsam och som en och samma dimma liksom. En sak som Robert Hilburn skrev om i sin bok då, Johnny Cash the Life, som jag tyckte var mycket intressant, var hur det nästan verkade som att när arrangörerna liksom och bokarna skulle lägga upp planen för turnén, tog de fram liksom en stor karta på USA, på bordet eller på väggen, tog sedan fram dartpilarna och började kasta. Och resultatet kunde se ut som följande. Du börjar spela i Memphis för att sedan ha nästa spelning 45 mil bort i Atlanta. För att sedan ha nästa spelning då i Nashville 40 mil bort. Och därför, då börjar man då enligt Robert Hilburn ta tabletter för att orka med sträckorna. Citat, how far is it from Memphis to Dallas? 2 pills. Och det är egentligen precis det här som Johnnys dotter Roseanne pratar om och som jag tog upp i slutet av förra avsnittet. Att personer i Johnnys närhet sa, här John, ta detta för att kunna vara pigg under konserten. Och här John, detta måste du ta för att kunna somna. Såklart ohållbart i längden. I alla fall om man vill upprätthålla något som i alla fall liknar ett familjeliv. Det var 1957, men inte särskilt likt det vi idag ofta romantiserar eller tänker på när vi är med kärnfamiljerna under 50-talets USA. Johnny levde helt enkelt ett dubbelliv på vägarna. Ena kvällen ringer han hem till sin fru mitt i natten när han anlänt på ett hotell och håller henne vaken i flera timmar och pratar om allt mellan himmel och jord. Om hans resande, Vivians verkar och vad de hade läst i Bibeln. Men andra kvällen, då ligger han med en okänd kvinna som har just det han tycker Vivian brister. En förälskelse till hans musik och karriär. Att vara otrogen var bara en av Johnnys moraliskt ifrågasättbara aktioner under turnerandet. Det finns en fantastisk anekdot som jag vet utspelar sig runt om perioden då Jerry Lee Lewis blir introducerad till bandet då och fick följa med på turnén. Och det Johnny försökte med då var att jobba på sammanhållningen. Han begick en del harmlösa hyss då för att förbättra stämningen. En av dessa hyss då där Larry Collins och Rose Maddox medverkade, det inträffade på ett öde motell ute på amerikanska landsbygden. Ett annars tämligen lugnt och städat ställe. Johnny hade lagt upp planen. Han skulle sent på kvällen högljutt låtsas bråka med Rose Maddox, en av sångarna då, för att väcka andra gäster och få det till att låta som ett rejält bråk. Det Larry Collins skulle göra var att springa ut bland loftgången i fullständig panik och banka på varenda dörr som han såg. Och när de andra som bodde på motellet öppnar sina dörrar på glänt ska Collins fortsatt sprungit fram och tillbaka medan han skrek hjälp! Hjälp! För att då emellertid stanna framför den öppna dörren till Johnny och Rose rum för att skrika pappa! Pappa! Snälla skjut inte mamma! Och förvirrade blickar om. Det ska såklart utbytts bland de andra gästerna medan det blev knäpptyst. Men sen pang! Så hör man hur ett skott då avlossas i rummet och alla börjar skrika och stänga sina dörrar och så. Och inne i rummet har Johnny alltså hittat en gammal revolver då, avfyrat som grädde på moset i nästan perfekt utspelad teaterscen. Och polisen blev som förväntat då tillkallade och trots allt fick de bara liksom en varning och kunde dagen efter genomföra spelningen som vanligt. Och nu hoppar jag iväg från tidslinjen, men jag skulle vilja berätta en annan anekdot från deras turnerande som hände 1959, om jag minns rätt. Och det var när Johnny hade börjat göra det finansiellt försvarsbart att flyga till spelningarna istället för att köra runt hela tiden. Och då ska Johnny tillsammans med medlemmarna från The Tennessee Two köra på vägarna i Kalifornien när de längs landsvägarna ska fått syn på ett så kallat kläckeri. Och för er som inte vet vad ett kläckeri är, så är det typ en anstalt eller ett rum då där som är ägnat till att kläcka ägg. Och eftersom de var så långt från hemma tänkte en av de tre då att det skulle vara en briljant idé att köra in på gården och be om att få köpa några små kycklingungar och, ja, men som de kunde ge till sina fruar hemma. Men också så de, ja, men kunde ha färska ägg på turnén. Det skulle säkert kvinnorna i entouraget gilla. Så det var precis det de gjorde. I den lilla bilen så lastade de då in små kycklingar tillsammans med, ja, med lite föda för några nätter. Och sedan åkte de vidare till Michigan där de skulle uppträda. Och för övrigt, för att inte ställa till med oreda, så förvarade de kycklingarna i byrålådorna under själva spelningen i Michigan. Det var inga problem. Och det som dock blev ett problem, ja, det var när de skulle dela på sig sen. För att Johnny var ju den enda som flög. Och de alla ville ju ha sina kycklingar liksom. Så de delade upp djuren. I bilen tog Marshall och Luther med sig några. Och Johnny tog med sig en bur med kycklingar till flygplatsen i Detroit. Och väl där blev han ganska snabbt stoppad då av en anställd som tydligen sa att det var absolut förbjudet att ta med sig fåglar på planet. Det fanns liksom ingen chans i hela världen att det skulle fungera. Och Johnny bara såg väldigt förvånad ut, han bara stirrade på henne. Han hade inte kommit så här långt med kycklingarna för att misslyckas. Så han började uppdikta någon historia om att detta minsann inte var vilka kycklingar som helst, utan kycklingar värda en förmögenhet. De här kycklingarna, de var importerade från en speciell gård i södra Frankrike. Och själva lögnen gick inte riktigt hem, tror jag, men Johnny hade tur, för att den anställde på flygplatsen då lovade att Johnny skulle få presentera sitt ärende då med piloten. Allt hängde alltså på piloten, och om han gick med på det skulle kycklingarna få följa med. Och när Johnny drog samma lögn till piloten så fick han otroligt nog ett ja. Johnnys karisma hade löst problemet. Villkoret från pilotens sida var att Johnny skulle ha kycklingburen i knät under hela flygningen då. Och det är här Robert Hilburn spekulerar vilt i sin bok The Life of Johnny Cash. För att han berättar att när Johnny tackat piloten innerligt och lovat att under hela flygningen ha kycklingarna i knät, öppnas ändå buren 10 000 meter upp i luften. Och alla kycklingar bara rusar ut och springer längs med alla säten. Och skrikande passagerare får panik och en enorm uppståndelse uppstår då. Och här vet vi inte, som Hilburn också skriver, om detta var ett misstag där de råkade fly buren eller om Johnny bara kände sig lite busig just den dagen. Möjligtvis lite lullig ändå från alla piller han tog. Hur som helst, det var liksom kaos i kabinen när piloten kom springandes från cockpiten. Fånga kycklingarna nu, annars landar jag planet med detsamma, ska han ha sagt. Och Johnny ska ha bett om ursäkt och under en väldigt långa minuter liksom ska han ha trött gått runt och samlat in alla kycklingar en och en för att sedan sätta sig med buren i knät igen.
Och då hoppas vi i alla fall att familjen uppskattade de här kycklingarna efter allt han gick igenom för att få hem dem liksom.
Men det får man nog ändå säga. När han kom hem ska de ha byggt ett hus åt dem på gården, tagit hand om dem under många år. Men det blev en del av familjen. Vågar man påstå att det är några av de mest beresta kycklingarna under de senaste 100 åren? Bob Dylan sa en gång för länge sedan att, citat, "I'd always thought Sun Records and Sam Phillips himself had created the most crucial, uplifting and powerful records ever made. Next to Sam's record, all the rest sounded fruity." Och kanske hade han också rätt. Men sanningen var att Johnny och Sam hade under året som gått glidit ifrån varandra. Medan Johnny hade växt in i sin roll som artist hade Sam tagit på sig mycket fler artister. Kanske till och med för många för hans egna bästa. Johnny visste om hur Sam brukade vara stenhård och behöva övertalas för att Johnny skulle få släppa en av hans nya låtar. Men nu då helt plötsligt satt Sam framför kontrollbordet och gjorde tummen upp till varenda låt som Johnny kom in med liksom.
Och varför skulle inte Johnny gilla det, menar du?
Alltså, det handlar väl om kvalitet. Johnny utifrån var såklart nöjd med att få igenom låtarna. Men innerst inne visste han att Sams kvalitetsspärr liksom var viktig. Och det var talande att den inte längre fanns där. Dessutom var han missnöjd över de pengarna han tjänade. Visst, det var mer än han någonsin kunde tänka sig att tjäna på att spela countrymusik. Men trots detta visste han att industriprocenten låg på någonstans runt 5% royalties. Men själv hade han då bara 3%.
Var det inte bara också så att Sun Studios var för litet för en sån stor artist som han hade blivit?
Jo, men så var det ju säkert. Alltså, Elvis hade ju haft samma argumentation när han lämnat Sun Studios och Sam Phillips lite tidigare. Men en sak man inte får underskatta är att Johnny Cash faktiskt var en poet. Han var en artist. Inte bara liksom en frontfigur för ett gäng låtskrivare. Han hade en vision med sin karriär. Och när de fick höra att Columbia var intresserade och att han äntligen skulle få spela in de gospelskivorna som han ville, liksom, då blev han exalterad. Och det kan ju vara så också att han lockades av $50,000 också, men jag vet inte.
Men vad gjorde han för val? Stannade han eller gick han till Columbia?
Ja, Johnny kom på en bra plan där han rakryggat skulle kunna lämna Sam Phillips. Han tänkte att om jag imorgon, utan att ens nämna erbjudandet från Columbia, går till Sam i studion då och ber honom att höja ersättningen och han inte gör det, då lämnar jag honom för gott. Det skulle inte vara hållbart i längden annars. Men samtidigt betyder det också att om Sam gick med på att ens höja ersättningen med 1%, ja, men då skulle Johnny förbli trogen och avböja monsteravtalet från Nashville. Så morgonen därpå då så dök Johnny upp i studion, redo att avgöra hans karriär egentligen. Och väl när han träffade Sam, ja, men då gick han rakt på sak. Johnny frågade om han var villig att höja arvodet och det blev nästan med detsamma liksom avbrutet hela grejen. Det fanns liksom ingen diskussion. Inte en enda ändring skulle göras på kontraktet. För Sam var Johnny en enorm tillgång. Alltså förmodligen den största för studion som annars tog risker i nya artister kan man säga. Han var för Sam som de stora författarna är på förlagen idag. Alltså de ekonomiska lönsamma säljande personerna som finansierar risktagandet på debutanter. Johnny Cash var Leif G.W. Persson. Så med ett tydligt nej från Sam gick Johnny hem den dagen. Slog telefonnumret till sin kontakt på Columbia och tackade ja till deras erbjudande helt enkelt. Det skulle dröja till mitten av sommaren 1958. Som han verkligen började spela in i Nashville i Columbia Studios. Han hade löpt kontraktet ut med Sun Studios men aktivt gömt undan hans främsta låtar under sista tiden för att helt enkelt inte komma tomhänt till sin nya arbetsgivare. De spelade in många sessioner under den sommaren där en av låtarna var låten I Still Miss Someone. Anledningen till att jag tar upp den här är för att det är en av mina favoritlåtar då som han har gjort. Och låt mig läsa upp någon textrad ur låten som han för övrigt skrev med sin brorson Roy. Den går lite så här. At my door the leaves are falling, a cold wild wind will come. I wonder if she's sorry for leaving what we'd begun. There's someone for me somewhere and I still miss someone. Och här behöver jag nästan inte säga något mer egentligen. Det är så enkelt men så perfekt. Detta är kanske några textrader som tydligt påvisar vad som gör countrymusiken både unik men också så briljant. Jag har pratat om det förut men det är ju hur skickligt man använder simpla, folkliga ord och uttryck och använder dem i en kontext som elevera dem. Ett annat exempel då kan jag tänka på från minnet är förstås I'm So Lonesome I Could Cry som Johnny såklart också spelade in en skiva på. Det är ju en klassiker skriven av en av historiens främsta låtskrivare Hank Williams. där går ju några textrader så här, det goes, jag tror det är "Hear the lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is whining low, I'm so lonesome I could cry." Och samma sak här behöver nästan inte förklaras, det är mer av en emotionell reaktion. Och utan att låta allt för pretentiöst tycker jag att både i Hank Williams fall men också Johnnys är det de simpla orden i en större kontext som ett verktyg som men båda medvetet använder sig av för att kunna låta lyssnaren applicera låten på sig själv. Man kan ta in låtarna på samma emotionella plan trots att man tänker på ensamheten i storstan eller om man tänker på att man sitter ensam på gården med en fru som packat väskan och stuckit. Lite på samma sätt som jag känner vid Hemingway kanske. Alltså stilen är ett sätt att låta konsumenten göra jobbet. Att på så sätt göra den mer personlig och i bästa fall komma närmare hjärtat. Jag vet inte. Kanske är helt fel ute, men lite så känner jag i alla fall.
Och med det här nya kontraktet han hade så skulle han väl också turnera, eller hur?
Det stämmer bra. Inte bara det, så men Johnnys liv och karriär accelererar ju en enormt hög takt vid detta laget. Både på positivt plan men också förödande kan man säga. Men det var i alla fall många saker som hände under loppet av ett år. Först då, på grund av Johnnys ambitioner för att bli en del av filmindustrin. Ja, men då köper han ett hus i Kalifornien och flyttar. Och efter mycket övertalning så fick han familjen dit. Och huset var ett klassiskt sånt här 50-tals lyxbygge. Men samtidigt som detta började han också, som du säger Karin, turnera. Nordamerika var hans lekplats under det året. Han flög från det ena till det andra stället genom loppet av dagar liksom. Ett scenario kunde se ut som följande. Philadelphia, New York, sen Nashville för att spela in då. Och sen mellanlanda i El Paso innan han åkte hem till Los Angeles. Här i mellanlandningen liksom i El Paso. Kanske det mest viktiga för Johnny under denna tiden. För under en kort period hade han ju gått från några tabletter om dagen till säkert över 10 stycken. Och det blev oerhört svårt att få loss över 70 tabletter i veckan genom endast recept från läkare. Speciellt när man reste så intensivt. Dessutom, ju mer han reste och turnerade, desto fler tabletter behövde han. Så han tog sig ofta till El Paso då för att gå över gränsen till Mexiko och enkelt ta med sig hundratals tabletter då för att vara en fungerande människa kan man säga.
Hur påverkar dessa tabletterna honom egentligen då? Alltså med familjen och allt sånt?
Ja, familjen verkar ha fungerat relativt bra. Alltså under början av Johnnys missbruk av tabletter verkar inte ens Vivian märka av att han tog dem. Och ja, kanske för att han nästan aldrig träffade Vivian. Men med tiden blev det svårare att hålla det gömt. Vid början av 1960 bar han alltid med sig så många tabletter att när han satte sig ner så spillde några ut ur byxfickan. Vi kan ju skratta åt det nu, men det är ju sinnessjukt egentligen. Men om man ser till hur han blev runt de personerna han var med dagligen på turnén, men då blev han indragen. Han blev personlighetsförändrad och inte minst opålitlig. Marshall och Luther hade exempelvis berättat om en gång när de kört ända upp till Kanada för ett gig. Måste tagit dem en hel dag liksom. Och när de kom dit på kvällen före spelningen hade inte Johnny checkat in. Och när de äntligen fick tag på honom så berättade han att han inte hade planerat att komma överhuvudtaget. Så de fick ta sitt pick och pack och åka hela vägen hem igen. Han började helt enkelt bli en börda för personerna runt omkring honom. Dessutom fick han infall på scen när han väl uppträdde. Visst, publiken älskade honom, men han kunde spåra ur. Och samtidigt då alltid ha någon slags frånvarande, dimmig uppsyn. Och när Johnny var på sin ditintills värsta missbruksperiod hände det som absolut inte fick hända. Samtalet kom då i november 1960. Hans gode vän Jimmy Horton hade dött efter att ha frontalkrockat med en lastbil på väg till ett gig. Ännu värre var det faktum att Johnny hade under en kort period varit ovän med Jimmy Horton på grund av hans missbruk och möjliga då affär med hans fru. Så här, Jimmy Horton hade fått Johnny att lova att om något hände med honom skulle han ta hand om Jimmys fru, Billie Jean. Och varför låter det namnet bekant, kanske ni undrar? Jo, det är förmodligen på grund av att Billie Jean är änkan, eller då före detta frun till Hank Williams, som dog i ett baksäte av en bil då 1953.
Ja, tala för dig själv, jag tänker på Michael Jackson.
Ja, kanske. Kanske. Ja, men om vi ser den andra associationen man har då, kanske. De flesta i deras närhet förstod också att det var något romantiskt mellan Johnny och Billie Jean. Och detta konfirmerades några år senare när Billie Jean sa att hon verkligen ville ha Johnny. Men att hon tyvärr var gift. Men hur som helst så åkte Johnny, som han hade lovat, sin vän Jimmy Horton och tog hand om Billie Jean efter beskedet. Han, till mångas förvåning, sov över i huset och var hennes högra hand under begravningen. Och det skulle inte heller ta lång tid, alltså säkert en månad eller kanske bara några veckor, för Johnny friade till Billie Jean. Hon blev helt chockad. Även fast hon ville säga ja, så blev hon överraskad över hur han så enkelt kunde fria när han själv var gift med barn. Men detta får jag intrycket av att det var en konsekvens av alla tabletter han tog. Han agerade motsägande hela tiden. Ena sekunden kunde han fria och andra kunde han grubbla över något annat, för att sedan känna en stor kärlek till sin egen fru. Han gick helt enkelt inte att lita på, som jag sa förut. Jag har en liten som en regel att hålla mig borta från romantiska förhållanden och diverse pojk- och flickvänner i artistens liv. Det är helt enkelt för ointressant. Men det kan i alla fall vara bra att veta innan vi går vidare att Johnny Cash då i sitt moln av missbruk och oaktsamhet egentligen förde ett lågmält psykologiskt krig mot sin egen familj vid detta laget. Under år hade han medvetet, eller ej då, sårat och förnedrat sin fru Vivian, och det var snart ohållbart. Ärligt talat gjorde han ju samma sak med sin karriär, för efter att ha skrivit sina egna låtar under lång tid och genererat en hit om året ändå, då var han vid början av 60-talet slutkörd över att upprätthålla låtskriveriet och tillsammans med turnerandet och privatlivet. Och när han då fick reda på att han kunde med sitt nya skivbolag bara helt enkelt välja och vraka mellan andra låtskrivares låtar, så föll han in i den fällan. Det skulle påverka hans image, men också hans försäljningssiffror. För nu skulle han plötsligt då, efter sitt kommersiellt fiasko till gospelalbum, också komma ut med ett album fullt av andras låtar. Det var låtar av Ernest Tubb, Ferling Husky, Hank Snow, Hank Williams. Och även fast Johnny inte fick höra det direkt till sig, så började cheferna undra över varför deras senaste stora dragplåster helt plötsligt inte ens tog sig upp på topp 100-listorna i USA.
Vågar jag säga här att det var en viss June Carter som skulle vara en del av att rädda Johnnys karriär?
Ja, det kan du säga. Och då ska du ändå få ganska mycket rätt. Men för att introducera June då, så måste jag nog ge lite mer bakgrund till vart hon kommer ifrån tyvärr. För som vi pratade om i förra avsnittet, så var en av ljusglimtarna på farmen under den stora depressionen just när de fick slå på radion och höra med den nya och hjärtvärmande countrymusiken. Där lyssnade han på Jimmy Rogers och The Grand Ole Opry. Men det fanns också en familj som egentligen var grundare för den moderna countrymusiken som vi känner den idag. En man vid namn A.P. Carter, född 1891 i de allra djupaste delarna av sydöstra Virginia, där han senare i livet skulle resa omkring i den amerikanska Appalachian, som den kallas. Jag är lite osäker på vad den heter på svenska, men i alla fall under hans resande då bland bergen och de annars isolerade delarna av Amerika, som han lärde sig många av de folklåtar som följt med utvandrare från Storbritannien och hela Europa egentligen, som nu då sjöngs på verandor eller på gudstjänster uppe i bergen. Och senare då, när han kommit tillbaka hem, skulle han tillsammans med sin fru Sarah och hennes kusin Maybelle Carter spelade in många av dessa låtar under 20-talet och därmed då föra den amerikanska folktraditionen till den stora massan och därmed då helt enkelt utveckla countrymusiken. Vi alla har hört låtarna liksom Will the Circle Be Unbroken till liksom Keep on the Sunny Side. Men de andra medlemmarna ska absolut inte bli förbisedda. AP:s fru till exempel Sarah hade en fantastisk stämma. Medan då jag vill hävda ändå att familjen inte skulle komma i närheten av den framgången de nådde om inte Maybelle Carter, alltså Saras kusin, skulle vara en så förbannat duktig gitarrspelare. Och det kan vara svårt att ta in, men hon var en av de första som faktiskt använde gitarr som huvudinstrument i countrymusiken. Hon gör något som än idag är väldigt svårt att öva in. Och hoppas att jag säger det rätt nu, men hon spelar alltså baslinjen och melodin, eller rytmen då, samtidigt med samma hand. Men emellertid skulle Maybelle också få 3 döttrar sammanlagt. Helen, Anita och en tredje då vid namn June. Som föddes 1929 och som blev uppväxt i det, just den musikaliska miljö som ni kan tänka er. Hennes barndom, det var musik. Hon växte upp i en familj vars efternamn blev kunglighet inom countrymusiken. Och därför började också June såklart att spela. Hon kunde spela alla instrument och hade såklart fått ärva den starka stämman. Ja, men som många andra kvinnor i släkten hade burit. Och historien och familjen går inte att underskatta när Johnny träffade June 1960. De hade träffats förut, men nu hade Johnnys manager arrangerat för dem att träffas i hopp om att June kunde hjälpa Johnny att klättra på listorna. Om man får använda sig av det gamla klyschan så kom June in som en frisk fläkt i Johnnys liv. Som vi pratar om kan man nog konstatera att Johnny var i en mörk period både karriärsmässigt men också personligt då. Och de klickade egentligen med detsamma.
Du sa någonting om att man inte ska underskatta historien om hennes familj.
Mm-hmm.
Vad menar du med det egentligen?
Ja, det vittnas ju om hur Johnny kände en obeskrivligt djup förbindelse med June. Just på grund av hennes familjs historia. Hur han, så mycket ung under sina värsta trauman i livet hade tagit sig igenom dagarna med hjälp av deras arv då. Allt han gjorde med sitt liv kom egentligen just ur Junes familj. Någon slags karriärsmässig incest från Johnnys håll. June då, som var ledig att jobba med vem hon ville, åkte med Johnny på turné under 1962. Som sagt, i ett försök att förhöja Johnnys karriär och framträdande. Och det finns många anekdoter om hur de flörtade med varandra. Det finns såklart sanning i många av dem. Exempelvis var Johnny väldigt sugen på att träffa June på första gigget. Så han klädde sig i den finaste skjortan han hade och letade upp henne helt enkelt. Och väl när de träffades så stannade June och bara såg på honom uppifrån och ner med en grimas liksom. Vad är det? Är det något fel? Skulle Johnny då ha sagt. Ja, din tröja är alldeles skrynklig. Men så där kan du inte gå runt, fattar du väl, ska hon ha sagt. Och Johnny blev ändå förvånad. Men såg en möjlighet att fortsätta, så han svarade. Så du menar alltså att jag ska ta av mig tröjan nu? Och då ska hon ha svarat direkt att han skulle byta om och ge henne tröjan efteråt så hon kunde stryka den. Och det var egentligen deras relation igång. June hade länge varit intresserad av Johnny och hans unika persona och karisma. Ja, men hon ska ju följt hans karriär i några år nu och alltid känt något speciellt för honom. Det tog ju inte lång tid alls för att alla runt omkring, både Johnny och June, skulle börja höja lite på ögonbrynen. Men de var liksom närmare varandra än någon annan på turnén. Det var uppenbart något på gång mellan dem. Och detta nådde till och med Vivian och Johnnys föräldrar. Och tiden gick och turnén med June blev okej. Tillräckligt bra för att Johnnys manager, trots de dykande försäljningssiffrorna, lyckades övertala cheferna på Columbia att Johnny skulle få spela på Carnegie Hall under 1962. en konserthall som annars var fullständigt reserverad för mer kultiverade akter, kan man säga. Möjligtvis folksångare också. Johnny Cash sågs på lite som något helt annat. Många hade till och med lyckats glömma bort honom. Men efter mycket hårt jobb av managern bokades ändå en spelning in som dessutom skulle spelas in då som ett livealbum. Något av en tradition på konserthallen. Sanningen var att om Johnny gick ut på den scenen med June i bakgrunden som sångerska tillsammans med bandet då faktiskt levererade, då kunde nästan hela hans karriär förändras till det bättre. Publiken skulle hylla honom. Columbia hade sagt att de skulle satsa på honom då. Och dessutom hade det gett det självförtroende som Cash behövde nu under den absolut mörka perioden. Så tiden innan konserten blev en lång och ganska otålig väntan. Många förberedelser hade gjorts. Liksom. Johnny hade sett till att göra det mest ambitiösa han gjort i sin karriär när han bad om att få äntra scenen då, i minnet av Jimmy Rogers, countrymusikens pappa. Han skulle sätta eld på en fackla och sätta sig i en stor fåtölj i samma påstå som Rogers var känd för att göra. Allt var klart och på genrepet dagen före kommer alla in för att förbereda allt det sista innan spelningen då helt enkelt. Och Johnny är märkbart påverkad. Alltså mycket mer än vanligt. Det är alkohol, uppenbart tabletter och kanske till och med en liten del av depression. Och såklart då oroade miner började att sprida sig. Och värre blir det på repet när Johnny Cash viskar ut sina låtar egentligen. Oförmögen att ens sjunga en låt rent. Alla förstod att katastrofen var ett faktum då. Men man kunde inte bara ställa in allt. Konserten var slutsåld och inspelningsteamet var redo efter flera veckors förberedelse. Och sen kom då dagen. Och Johnny dök upp ännu värre än dagen före. Ingen trodde det var möjligt ens att bli värre. Hur skulle man lösa detta nu då? Och ingen hade egentligen svaret. När det var dags för att kliva på scen så hade de i alla fall förtroende för scenografin. Det hade varit påkostat. Och Johnny visste att när publiken skulle få se den stora hyllningen till Jimmy Rogers och hans egen mäktiga entré skulle alla ställa sig upp och applådera. Men väl ute på scen var det knäpptyst. Ingen förstod vad han ville få fram med detta. Jimmy Rogers, va? Vem i hela friden tänker på Jimmy Rogers idag? Liksom. Och snabbt började Johnny svettas. Liksom. Han förstod detta kunde bli hans absolut största fiasko någonsin. Nu hade också tystnaden brutits, men det var inte till det bättre. Personer ropade liksom, kör Folsom Prison, kör dina egna låtar. Och Johnny förstod ändå att det var just det han skulle behöva göra. Han hade egentligen planerat flera Jimmy Rogers låtar eftersom han levde i någon konstant önskevärld över att alla hans fans tyckte om allt han gjorde, oavsett om det var Folsom Prison Blues eller gospellåtar. Men så var inte fallet. De flesta var där för rock'n'roll. Och när Johnny tog fram gitarren och började sjunga Folsom Prison Blues behövde publiken fokusera för att ens höra vad han sjöng. Vilken låt är detta? Ingen i varken publiken eller på scenen ville vara där just då. Det var pinsamt för precis alla.
Blev detta ett, som man säger, wake-up call för honom då? Mm.
Ja, en sak han gjorde som hedrar honom är att han insåg sin skuld ändå och bad om ursäkt till alla inblandade. Men sanningen var ju att han hade skadat sig själv mest. Detta såg verkligen inte bra ut. Och det skulle inte ge honom utrymme för misstag. Dessutom krävs det mer än så här för en missbrukare i Johnnys position att sluta. Och dessutom då var han uppe i hisnade summor liksom, i tablett per dag. Alltså, måste vara i 30-40 tabletter om dagen liksom.
Alltså, du säger att det inte fanns eller att det inte skulle ge något utrymme att göra ett misstag för honom. Men var det inte så att Columbia ville släppa honom?
Jo, men det är lättare sagt än gjort. Men visst, alltså, de lät honom inte spela in någonting efter det. Alltså, de ville ha så lite som möjligt med honom att göra, om man kan säga så. Detta förklarade de för hans manager. De sa att så länge han är en missbrukare tänker vi inte arbeta med honom. Och hur hamnade vi här egentligen? Alltså, för 2 år sedan var Johnnys liv som en revanschresa från en svår barndom. En arbetarkille som jobbat sig till den största musikscenen i landet. Men nu då skulle allt gå till spillo för att han fick tabletter för att klara turnerandet. Nej, detta kunde inte fortgå. För det, ja men, då skulle han inte bli något annat än en föredetting. Svaret hade han fått i en dröm. För när Johnny Cash låg och sov en natt hörde han tydligt en låt som June Carter hade skrivit och visat honom nyligen. På den låten hörde han också en mexikansk trumpetorkester spelandes i refrängen. Låten hette såklart Ring of Fire. Han förstod att det var något alldeles extra. Och om han skulle få spela in den var det en garanterad succé. Det stora problemet var dock att få spela in låten. Johnnys manager fick på ett aggressivt sätt kämpa länge för att få Columbia att ändra sig och låta Johnny spela in i studio. Grejen är, trots att Ring of Fire låter bra för oss idag, så var det svårt för cheferna på skivbolaget att förstå meningen med trumpeterna. För dem lät det mer som att Johnny Cash hade liksom spårat ut helt. Var det ett skämt eller? Nej, det var det inte. Bara tro på mig, ska Johnnys manager ha sagt. Och till slut gick de ändå med på det. Och ja, men allas uppfattning förändrades väl när de hörde låten. Den skulle marknadsföras, för de hade hittat guld. På en kort tid efter släppet, ja, men då klättrade också låten på listorna. Och Ring of Fire, ja, men den sålde över 500 000 kopior och blev en enorm hit. Och ja, men Johnny Cash var officiellt tillbaka. Under andra världskriget reste amerikanska soldater deras hemlands flagga på toppen av Mount Tsurubashi på ön Iwato i Japan. Det var sent 1945 och kriget var i sitt absoluta slutskede. Och de amerikanska soldaterna hade precis tagit över ön och gjorde stora framgångar i det stilla havskriget som hade blivit så utdraget. Under resningen av flaggan togs en av de mest kända krigsfotografierna i modern tid. Och det var då krigsfotografen Joe Rosenthal. Och jag tror nog att ni alla kan se fotografiet framför er. Det var en stark symbol för den med stora dedikation, men inte minst ihärdigheten som den amerikanska krigsmaskinen hade under kriget. Det var väldigt viktigt för folket på hemmaplan, inte minst. På toppen av berget liksom. Med en lutande flaggstång som halvt vecklade ut den amerikanska flaggan. Jag tror det är 6 soldater sammanlagt som hjälps åt. Och en av de soldaterna då var en ung man vid namn Ira Hayes. Och Ira Hayes föddes i den amerikanska ursprungsbefolkningsstammen Pima den 12 januari 1923. Han levde också där i Arizona med släkten under sin barndom. Tills kriget bröt ut och han gjorde sin plikt då och gick med i marinkåren under 1942. Han tränades till att bli en så kallad paramarine. Och det hörs lite upp på namnet, men det är liksom några av arbetsuppgifterna. Men några av de svåraste och mest krävande man kunde göra under kriget. Och nästan hälften misslyckades med träningen. De tränades helt enkelt för att hoppa från flygplan med fallskärm i specialoperationer. Efter kriget däremot var han bara en av 2 som överlevde från den ikoniska bilden som nu var inpräntad i hela det amerikanska befolkningens hjärna liksom. På grund av det fick han stor uppmärksamhet på hemmaplan, något som han själv först var kluven till, men emellertid rent äcklad av. Han började ganska snabbt få en så kallad survivor's guilt. En skam över att vara en av överlevarna som fick ta emot då allt beröm. Varför var det han som överlevde? Detta tillsammans med PTSD gjorde honom tillbakadragen. Han återvände hem och försökte att avskärma sig från det enorma uppskattning och uppmärksamhet han hade fått i och med det fotot. Men det fungerade inte. Personer åkte aktivt till hans hemstad och sökte upp honom i enbart syfte att tacka honom för hans patriotism och mod. Han fick till och med träffa presidenten i en hyllning till honom och de överlevande. Vid mötet med Dwight D. Eisenhower då ska presidenten ha frågat om han uppskattar hyllningen och uppmärksamheten. Och då ska Ira Hayes uppriktigt ha sagt nej. Det blev en helt enkelt för mycket för honom. Och snabbt kom han in i ett allvarligt alkoholmissbruk som urartade snabbt. Över 50 gånger blev han arresterad för att ha varit berusad på allmän plats. Och sen då, den 24 januari 1955, 10 år efter att han reste flaggan på Mount Suribachi, då hittades han död i en öde hydda i Arizona. Alkoholen hade tagit hans liv. Och varför berättar jag denna historia nu? Jo, det skulle dröja några år tills folksångaren Peter LaFarge skulle skriva en låt som hette Balladen om Ira Hayes, som skulle berätta hans heroiska resa som slutade i ett tragiskt öde. En del av textraden går så här: Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian or the marine that went to war. Och det blev en oerhört framgångsrik sång som Johnny Cash älskade från första gången han hörde den tidigt 60-tal. Han hade hört om historien och kände sig personligt, eller rättare sagt emotionellt kopplad till låten. Sedan, några år senare, skulle han nu då efter Ring of Fire ha lite mer fritt spelrum och ville väldigt gärna göra det konceptalbumet som han så länge hade tänkt att göra. Konceptalbumet om den grupp han kände var underrepresenterade i samhället. Vars historia då var ignorerad och till och med skämtsamt förbisedd hos den stora massan i landet. Han sa runt om denna perioden att, citat, 100 years had come and gone. It's good to point out the mistakes we've made. What we did to those minorities. The antisemitism that still is going on in this country. Anti-black, the anti-immigration, the anti-women, and the near genocide of the aboriginals in America. Detta konceptalbum, mycket med hjälp av balladen om Ira Hayes då, och andra låtar av Peter LaFarge, skulle komma att sättas ihop snabbt under 1964. Albumet skulle heta Bitter Tears, The Ballad of American Indian. Och kanske var detta precis vad han behövde. Ett fokus i musiken, ett tydligt mål, alltså konceptalbum, och en tydlig kamp som han brann för. Alltså förtrycket mot ursprungsinvånare då. Det sägs att Johnny faktiskt är på en av hans högsta toppar i karriären här. Trots missbruket och hans horribla fysiska form. Och trots att Johnny inte skrev de flesta låtarna själv, tar jag ändå upp det av främst en anledning. Johnny Cash gjorde balladen om Ira Hayes autentisk. När LaFarge, men då född i en överklassfamilj och med alla möjligheter i världen, framförde den, blev det såklart okej. Men det är alltid svårt att tro på en folksångare som aldrig riktigt genomlidit hunger, trauman och så vidare. Det Johnny hade under denna tiden som legitimiserade honom vid den nya spännande folkscenen runt om New York, med Dylan och Joan Baez i spetsen. Det var liksom hans autenticitet, rösten. Ganska likt Frank Sinatra liksom, hade en oerhört unik förmåga att alltid låta trovärdig. Och det är därför, och vi kommer snart dit, men fångarna jublar när han sjunger om att sitta i fängelse trots att han aldrig har gjort det. För det låter så. Och på samma sätt tror jag, då tror vi på honom när han pratar om Ira Hayes öde och hjältemod. Det som är viktigt med Johnny, eller att Johnny tar ställning och sjunger om detta, är att det skiner ett ljus på det så annars ignorerade problemet med förtrycket mot exempelvis Pima-folket som Ira Hayes var en del av. För i låten sjunger han om just Pima-folkets förtryck. From the land of the Pimani Indian, a proud and noble band, who farmed the Phoenix Valley in Arizona land, down the ditches for 1,000 years, the water grew Iris people's crops, until the white men stole the water's rights and sparkling water stopped. Now Iris folks were hungry and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forget the white man's greed. Och det är oerhört talande, men också uppvisande av hur personerna från Pima-stammen och andra grupper trots förtrycket riskerade deras liv för landet. Som texten förklarar, Pima-folket hade länge växt grönsaker, växter, bomull på deras marker i Arizona. Men mycket av detta kunde de handla med vita resande under många 100 år. Eller i alla fall 100. Men ju längre tiden gick, desto fler vita började uppta landet de länge brukat. Vilket både resulterade i mindre mark, men också kanske främst så avledde de vita nybyggarna vattnet från marken och praktiskt taget tvingade Pima-stammen till reservat. Och detta är inget undantag, det är mer ett exempel av många, många andra. Alltså, för att citera textraden igen, until the white men stole the water rights and the sparkling water stopped. Och detta återkopplas igen i låten när han sjunger yeah, call them drunken Ira Hayes, but his land is just as dry and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died. Och där ligger ju hans lik, lika törstig som hans folk, och död och övergiven av det land som han kämpade för i 10 år tidigare liksom.
Hur blev reaktionerna på albumet då?
Initialt blev albumet ett enormt fiasko. Johnny hade lagt sin själ på detta projektet och förutspådde enorma framgångar. Han tänkte att nu med Dylan, som liksom sålt miljoner kopior, som pratade om seriösa ämnen, om den stora folkscenen, tillsammans med hans redan etablerade countrypublik, men då skulle detta albumet tilltala alla. Och kanske var det korrekt. Men i realiteten blev det nästan helt tyst efter släppet den 26 oktober 1964. Det blev snabbt uppenbart att ingen vågade spela albumet. Och speciellt inte The Ballad of Ira Hayes. På grund av dess då kontroversiella karaktär. Alltså radiostationerna berättade att det var för långt för radion. Men Johnny svarade bara bullshit. Och visade flera exempel på längre låtar som de spelade dagligen. Och samma ursäkt kom från skivbolagen. Det var för långt, då skulle det inte tilltala till någon större grupp. Och i ett fortsatt humörsvängande känsloläge på grund av missbruket då, tillsammans med de äkta känslorna han hade för detta projektet, ja men då blev Johnny rasande. Han skulle göra någonting åt detta. Och svaret blev först personliga attacker på radio-DJs och han ringde upp och frågade vart deras bollar fanns någonstans. Men sen då, för att göra ett mer storslaget försök, köpte han själv upp en stor annonsplats då och skrev öppet till radiokanalerna. Hur fega kan ni vara?
Fungerade detta då?
Faktiskt, ja. Det fungerade precis som man hade hoppats. Radiostationerna började spela låtarna. Och som Johnny hade trott visade det sig också att den stora massan älskade det lika mycket som han gjorde. Och det blev helt enkelt en succé. Men då efter en hård omstart. En dag när Johnny Cash tagit sig med sin sedvanliga rutt till den mexikanska gränsen för att inhandla mer tabletter gick han runt i El Paso och väntade på att det skulle bli kväll. Han skulle ta planet hem till Kalifornien. Detta var inget nytt. Det hade blivit en vana för att upprätthålla det enorma missbruk som gjorde honom någorlunda fungerande. Han hade till och med slutat oroa sig över att bli arresterad eller upptäckt. Det hade blivit så mycket av en vana att det inte längre ens kändes olagligt. Och bara för några år sedan så skrev pålitliga läkare ut samma amfetaminer till miljoner invånare. Så det var ju nästan lagligt, tänkte Johnny då. Och för att slösa tid gick han in på liksom diverse museum, men också pantbanker. Han hade ett särskilt intresse för gamla vapen, inte minst vapen från inbördeskriget. Så i en pantbank hittade han ett alldeles speciellt vapen som han funderade på att ta med sig hem. Det fanns inget med Tradera på denna tiden. Man fick passa på om man hittade något så långt från hemma. Och medan han stod i affären med vapnet i handen så började han konversera med en man i butiken. En annan kund vad det verkade. Mannen gav en komplimang till geväret och de pratade en stund. Johnny sa att han skulle flyga hem samma dag och bara strövade runt i stan. Mannen frågade vilken tid flyget gick, på vilket Johnny svarade sanningsenligt 21.00. Eller, han kanske inte sa 21.00, han är amerikan, men klockan 9 i alla fall. Och efter att han skilt sig från mannen och butiken började Johnnys tankar vandra åt alla möjliga ställen. Han blev faktiskt för första gången lite paranoid. Varför frågade han detta? Var det egentligen kanske en polis? Men varför skulle Johnny behöva oroa sig över det när vapnet så uppenbart var antikt? Det skulle inte skada någon. Ja, tänkte han och började röra sig mot flygplatsen. Och det verkade faktiskt vara just paranoia för Johnny. Han kände att han kunde andas ut när han äntligen hade boardat planet och satte sig i sätet. Nu var han hemma om några timmar. Men innan han då hann blunda för att slumra till, då såg han en man gående längs gången i planet. Och ju närmare han kom, desto klarare blev det vem det var. Mannen från pantbanken. Det var som han förmodade. Mannen och hans kollega kom och eskorterade Johnny av planet. Det var poliser. Han skulle arresteras och sättas i ett kalt och klaustrofobiskt rum på flygplatsen. Han satt nog där och hoppades att det skulle vara ett missförstånd. Antika vapen är ju lagligt. Och det skulle han pedagogiskt förklara för poliskonstaplarna. Men när männen kom in i rummet så ställde de direkt frågan: vart är tabletterna? Och Johnny visste att han hade förlorat. De hittade de första tabletterna när de visiterade Johnny. Då han hade gömt mycket av de strumporna. Och sedan när de gick igenom gitarrlådan, då hittade de ännu fler. Men den stora gömman hittade de till sist när de... Eller Karin? Var tror du att de hittade den stora gömman?
Han svalde väl inte dem?
Nej, han svalde inte tabletterna. Var det ditt bästa gissning, verkligen?
Kanske i hans antika vapen?
Nej, men inte så långt bort i alla fall, Karin. Den stora gömman hittade de när de bad Johnny ta av strängarna från gitarren. För inne i gitarren låg säkert 100 tabletter. Och Johnny visste att han skulle bli satt i häktet. Vilket han också blev. Och trots att han snabbt fick komma ut så skulle det ändå påverka honom. Jag skulle vilja läsa upp ett citat från Robert Hilburn igen ur boken The Life of Johnny Cash. Och detta är väl också ett bra tillfälle att ändå poängtera att ryggraden i speciellt dagens avsnitt är från hans bok. Eftersom den har en så oerhört strukturerad, kronologi. Kanske inte bäst i detaljerna, men det har fortfarande varit grundläggande och jag kan rekommendera alla att läsa den för en nästan helt övergripande bild över Johnnys liv. Jag har läst den mer än 3 gånger nu. Men bara för att vara uppriktig så är väldigt mycket av dagens avsnitt också med hjälp av boken The Life of an American Icon av Stephen Miller. Men oavsett vad så skriver författaren så här, citat: "As he headed home to Casita Springs, Cash felt as if a mask had been ripped off, leaving him looking like a hypocrite for singing all those gospel songs and telling people they could overcome their problems. He'd been in minor scrapes with the law before, but until now, knowledge of the drug use had been limited to country music insiders. Now, all his fans knew the truth." Och här förstår man att Trots att brottet var relativt enkelt. Det skulle aldrig sätta honom i fängelse. Men det var trots allt den publika domen som skulle skada honom mest. Trots att han gjort comeback med Ring of Fire och Ira Hayes låg hans karriär fortfarande och krälade på tunn is. Att hamna i problem med lagen tillsammans med att bli blottad som den missbrukare han var, det kunde potentiellt förstöra hans karriär. Och ärligt talat, hur många chanser hade han kvar över detta laget?
Vad hände sen då?
Ja, vad hände sen? Alltså den numera ikoniska bilden som togs vid hans arresterande, när han har handbojor och leds av polis, hamnade direkt i den nationella pressen och spred sig på... det spred som en löpeld. Johnnys oro om att hans fans skulle se hans riktiga jag. Det blev sanning. Och det hjälper inte att hans giftermål nu var lika dött som Gustav Vasa. Speciellt när Vivian tvingades gå med Johnny under rättegången. Hon ska ha uttryckt att detta var den överlägset mest generande stunden i hennes liv. Det hon inte visste var att det bara var starten. För visst, det var pinsamt att gå med hennes drogsmugglande, missbrukande man. Men när fotot hade tagits av deras in- och utgång ur rättssalen blev de sedan satta i tidningen med skuggor och med det sedvanliga svartvita filtret från kamerorna. Och detta fick Vivian, som egentligen är typ italiensk-irländska eller italiensk-holländare, något sånt i alla fall, att se ut för lite som en afroamerikanska. Och hatet, det flödade verkligen in. Och detta säger mycket om vart vi är. När den ena sekunden, så känns det kanske inte för så länge sedan, men sen hände ju detta. Alltså mängder av artiklar, öppet hat och brev skickade till Vivian där man kallade henne allt som man kan tänka sig. Lika mycket kritik och hat fick ju Johnny också för att han nu inte bara var en pundare, också var en älskare av svarta. Men med andra ord då, jag tror ni förstår vad de kan säga. Johnny fick oerhört mycket kritik från högertidningar och öppna rasister i västen då för att han hade, citat, hjälpt förökningen av afroamerikaner genom att skaffa barn med en ...
Alltså, Vivian måste ju vara en av de mer tragiska livsöden vi har tagit upp här i den här podden. Alltså, inte för att hon dör eller skadas som de andra, men för att hon är så fruktansvärt maktlös i allt
Ja, det håller jag med om.
Alltså, det verkar som att allt hon gör sig försöka att hjälpa familjen. Men alltså, trots det så belönas hon med hat, svek och att folk vänder ryggen.
Så är det ju. Alltså, verkligen. De började ju till och med begöra ut hennes handlingar. Om jag minns rätt så var det så här, i hennes giftermålshandlingar så stod det vilken ras hon var på den här tiden. Och, vissa började släktforska om henne för att lista ut vad hennes riktiga ursprung var. Och rent av integritetskränkande och rent rasistiska saker såklart. Vivian har själv berättat om den här perioden med ett ganska tydligt budskap. Hon ville inte leva längre. Vivian skulle ta beslutet året därpå när hon skrev på de skilsmässopapperna som Johnny velat att hon skulle skriva på i så många år. Trots sin då absoluta dedikation till katolicismen och religionen kunde hon inte fortsätta så här ett år till. För då var hon... då kunde hon lika gärna hamna uppe i himlen. Och som ni märker redan här så finns det i Johnnys liv inte en stor vändpunkt, utan hela hans liv är en, och ursäkta klyschan igen, en berg- och dalbana. Detta till stor del för att hans beroendepersonlighet, men också sätt att ta sig an problem. Alltså i många år hade han, istället för att säga som det var och stå rakryggad framför sin fru, då undvek han att komma hem. Och de korta stunderna han valde att komma hem på, där sov han avskilt, och så fort samtalsämnet kom, och det blev svårt, så rusade han ut och körde iväg på vägarna. För att personligen inte behöva tänka på det så blev han också... hans missbruk blev värre. Och allting blev inte bättre när hans livskärlek June kom in i hans liv och rörde om ännu mer i en redan välvispad smet. Och Karin, du bakar mycket och vi vet ju vad som händer när en vispad smet, eller när man vispar smeten för mycket, då tenderar ju kakan att sjunka ihop från mitten, är det inte så?
Stämmer det.
Jag skulle vilja avsluta detta avsnittet med att bara välkomna alla nya lyssnare från senaste veckan. Vi har ju under denna veckan dubblat antalet lyssnare. Och det är ju, vi är oerhört tacksamma över det. Alltså Karin med. Och som ni vet så sprids ju en podcast mest från mun till mun och delningar. Så om ni tycker, mun till mun låter så jäkla konstigt. Men jag tänker mer word by word. Heter inte så på engelska?
Ja, jo, det var en konstig sätt att säga det på.
Men det låter som HLR mun mot mun metoden. Men ni får gärna kyssa fram den här podcasten också. Så om ni tycker att vi gör ett bra jobb och vet om någon som hade tyckt om podcasten, dela jättegärna. Det betyder väldigt, väldigt mycket för oss. Och ni kan också mejla oss in på vilken mejladress, Karin?
podcastarvid@gmail.com.
Jag ska lära mig det någon gång, men nu vet ni i alla fall vilken e-mail om ni har några förslag på avsnitt vi ska göra, om ni har invändningar, kritik, beröm eller bara vill säga hej. Vi svarar på allt. Så ha en fin vecka, så hörs vi nästa måndag och vid sista delen i historien om mannen i svart.